Demenssjukdomar är en av vår tids stora hälsoutmaningar. WHO uppskattar att cirka 10 miljoner människor insjuknar årligen. Trots att de här sjukdomarna främst drabbar äldre personer så är det inte en oundviklig del av åldrandet utan beror på skador i hjärnan som i sin tur kan bero på närmare 100 olika sjukdomar och sjukdomstillstånd. En av de här sjukdomarna är såklart Alzheimers sjukdom. Tyvärr är det alldeles för många av oss som är bekanta med sjukdomen och det känns angeläget att inte bara upptäcka sjukdomen tidigt utan också hitta stöd och behandlingar för patienter och anhöriga. Och det finns goda förutsättningar i Sverige idag för en god demensvård. Socialstyrelsen har till exempel tagit fram ett standardiserat insatsförlopp och SKR, Sveriges kommuner och regioner, har tagit fram ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för kognitiv svikt vid misstänkt demenssjukdom. Allt för att säkerställa att den här typen av sjukdomar ska kunna upptäckas så snabbt som möjligt så att åtgärder kan sättas in. Trots det här visar en nyligen genomförd Novusundersökning bland Alzheimer Sveriges medlemmar att en tredjedel fick vänta ett år eller mer på sin diagnos. Intensiv forskning och utveckling pågår för att hitta vägar att hjälpa de som drabbas på olika sätt. Men är hälso- och sjukvården redo för att ta emot nya innovativa lösningar? Och är det överhuvudtaget möjligt att på bred front upptäcka sjukdomen tidigt? Och får de som är drabbade och deras anhöriga det stöd och den hjälp som de behöver? Det här ska vi tala mer om idag. Ja, varmt välkomna ska ni vara till Sjukvårdspodden. Jag heter Jonas Edström och arbetar på bioteknikföretaget Roche med patientrelaterade frågor. Och det gör jag tillsammans med dig, Beata.
Det stämmer fint och det är kul att vara tillbaka med ett nytt avsnitt, Jonas.
Ja, vi talade ju i förra avsnittet om att vi skulle kunna följa upp med ytterligare ett avsnitt om äldre personers situation i sjukvården.
Ja, och det ska vi prata mer om idag. Det är ju verkligen ett område där det finns otroligt mycket behov att diskutera.
Absolut, och vi kommer börja programmet med ett samtal med Filip Nevhage som är vd för organisationen Alzheimer Sverige och Fredrik Lund Sammeli som är riksdagsledamot och sjukvårdspolitisk talesperson för Socialdemokraterna och vice ordförande i socialutskottet.
Precis, och efter det så kommer vi lyssna på en intervju som jag har gjort med Björn Strindberg Lennhed. Han är överläkare vid Falu lasarett och han jobbar också 10% ungefär som lärare på Karolinska institutet kring demenssjukvården.
Ja, och inte nog med det, vi ska ju lyssna på en spaning också som är gjord av Liselott Björk om ett initiativ från Demensförbundet. Men först ska ni alltså få träffa Fredrik och Filip. Varmt välkomna ska ni vara till Sjukvårdspodden. Det finns en uppfattning om att demens och minnesproblematik är en naturlig del av åldrandet. Hur ser du på det, Filip?
Ja, alltså, den frågan är mycket bra och den är viktig. Och jag tror inte jag kan uttala mig direkt på det, men jag tänker att sjukdom är sjukdom. Och det skulle jag vilja säga utifrån just ordet sjukdom, inte ålder. Så därifrån startade för vår del.
Mm. Och Fredrik, hur är det med äldre? Får man leva med lite minnesproblem när man blir äldre? Hur ska man tänka kring det?
Men jag tänker att det kanske är ett utav problemen kring det här området. Att man har en bild att den där minnesproblemen och demensen, den kommer med ålder. Men det är i grunden en, många gånger kanske en åldersrelaterad sjukdom. Mm. Men det är en sjukdom och jag tror att det är viktigt att se det på det sättet för att det ger också ett helt annan förväntan vad vi gemensamt ska klara av i samhället. Jag tänker att vi lever längre. Det innebär att fler kommer att drabbas och det kommer att vara en viktig fråga. Det är en viktig fråga idag och den kommer att bli en viktig framöver.
Mm. Och vi talade förra avsnitt med Barbro Westerholm bland annat och hon menade ju på att det här med åldrandet och när man blir äldre då får man kanske inte alltid samma tillgång till sjukvård och man räknar med att man blir lite sämre och man pratar ofta om det här med ålderism och så. Finns det en sån tendens i sjukdomen? Vad säger du, Filip?
Ja, alltså jag tänker så här att tittar man på till exempel Alzheimer Sverige, vi är ju en central organisation men vi har också starka kopplingar till våra lokalföreningar och tittar man på åldersstrukturen ute i lokalföreningar så är det ju främst äldre. Men samtidigt i samhället ser man ju att det är förändringar nu så att man kan finna symptom eller andra symptom tidigare och tidigare. Så det är klart att nu blir det någonting annat, nämligen att yngre också så att säga kan bli drabbade och att diagnoser ställs. Det här går i olika riktningar och det är ju viktigt att ha det här i sig också, att du faktiskt kan debutera så långt ner som i 30-årsåldern. Inte jättemånga än, men i takt med allting blir bättre och starka aktörer som kan se och forska, så blir det här en kostnadsapparat som drar iväg, och då är det ju en nationalekonomisk faktor också. Det är mycket som spelar in.
Vad tänker
så
du?
Det är väldigt brett, menar jag. Det är svårt att avgränsa det. Men jag tycker att man, har man förståelse för detta här också, så att det kan gå ner i åldrarna, så blir det blir bättre och det blir ett snällare samhälle. Bör vara det. Jag sitter som verksamhetsansvarig för Alzheimer Sverige, men jag också anhörig det att min far fick en diagnos av Alzheimer för 6-7 år sedan. Och nu, låt vara att han är 87-88 år, men det är inte bara att han fick diagnosen då. Det har ju varit saker som hände redan för 20-25 år sedan när jag nu och min syster resonerar tillsammans. Och det är klart att det vi lär oss nu hela tiden, jag hade ju önskat att jag kunde träffa mig själv redan för 20-25 år sedan. Det hade varit mycket lättare i förhållande till honom. Mm. Och också mitt sätt att förhålla mig till människor i samhället som blir äldre.
Ja, precis. Jag tänker 25 år sedan kanske det var som han fick första tendenser till sin diagnos. Tror du att det hade varit lättare för er att hantera den problematik som uppstod om han hade fått en diagnos tidigare?
Ja, jag tycker det. Mm. Jag ser diagnoser som en bra hjälp. Mm. Inte för att man kanske ska fastna i tänk, för det finns ju andra diagnoser som kan göra att man blir obekväm eller hur man nu ska uttrycka sig där. Men jag tycker att det är, i det här fallet, ja. Mm. Bra.
Fredrik, finns det risker med att diagnostisera personer generellt sett för tidigt?
Jag tänker väl att risken finns där om man inte har någonting man kan möta det med. Mm. Jag menar, en diagnos innebär ju ändå att man behöver få någon form av insatser, någon form av vägledning, mer information och kunskap. Så att jag tänker att det är inget fel att få diagnosen tidigt, men det kräver mycket av samhället. Och jag tror att det är viktigt med en diagnos så tidigt som möjligt, just för att kunna både sätta in de insatser som kanske kan bromsa upp förlopp eller att få den hjälp man behöver. Men inte minst, tänker jag, som Filip är inne på, det är ju en väldigt tydlig anhörig sjukdom. Det är ju en hel familj som drabbas och där man kanske skulle kunna förstå varandra bättre och leva ett annat liv om man hade kunskapen tidigare.
Mm. Och i Socialstyrelsens slutrapport för nationell strategi för demenssjukdomar som kom ut i år 2022 så talar man ju bland annat om att otillräckliga kunskaper kan medföra att de som drabbas inte får den vård och omsorg som de behöver. Och man talar bland annat om kanske olika typer av insatser, man talar bland annat om informationskampanjer och liknande. Hur ser ni på det här med kompetensförsörjningen avseende demenssjukdomar? Informationskampanj, skulle det vara till hjälp? Vad säger du, Filip?
Ja, jag kan bara säga att kan vi på Alzheimer Sverige med våra lokalföreningar och Café Minnesvärd finnas med i den här utvecklingen, så är det ju bara bra. Det finns ett behov att träffa personer som är i samma situation, där man kan stärka och hjälpa varandra, och det är utifrån gräsrotsnivå som mycket finns, och det är där verkligheten är. Och som du nämnde här innan, att kan man hitta bättre förutsättningar för den som är drabbad och de allra närmaste där, så är det ju minsta kretsen, men den är ju också viktig att få ut i samhället så att det blir en annan förståelse. Det är ju det vi jobbar för. Vi har ju samarbete med andra nationella aktörer, och det är samma ingångsvärden, samma ambitioner. Man vill förändra och finnas med i ett sammanhang så att det blir bättre, snällare samhälle. Demensstrategi är bra, inte minst för att den finns. Sen ska man försöka efterleva och hitta förändringar också så att det kan gå till det bättre. Mm. Och vi har samarbete också med våra nordiska grannländer, de Alzheimer-orienterade föreningarna där. Det är också mycket bra för att höra att vi är på rätt spår och vi kan dra tillsammans i en bättre riktning.
Kompetensförsörjning är ju såklart centralt, och även Socialstyrelsen uppmärksammar ju det i sin slutrapport här. Jag vet inte, Fredrik, hur ser dina tankar ut kring det här? Det är ett ganska stort område, det är många olika enheter som är inblandade, är primärvård, demenskliniker och annan kommunal verksamhet och liknande. Det verkar som ett enormt projekt att säkerställa att rätt kompetens finns. Hur är dina tankar kring det?
Ja, men jag tänker att vi har otroligt mycket att vara stolta över i svensk sjukvård. Samtidigt är det för mig som socialdemokrat otroligt viktigt att vi jobbar för att få en mer jämlik sjukvård. Mm. Och vi behöver göra en mängd olika saker för att förbättra vården och omsorgen av äldre, inte minst. Och jag tänker att primärvårdsreformen som nu har pågått i några år, det kanske är den här mandatperiodens viktigaste vårdfråga. Mm. Och då är kompetensförsörjningen A och O. Vi har en brist på sjuksköterskor, på läkare, på specialister inom geriatrik och mycket mer. Och det där blir ju ett hinder. Det innebär att människor kanske inte får den vård och de insatser man skulle behöva. Att man inte får den tryggheten man har rätt att förvänta sig. Men jag tänker att under de kommande åren behöver vi vara tydlig med, men kostymen för svensk sjukvård, den är för trång. Den behöver utökas, och vi behöver vara beredda att lägga mer resurser på att stärka svensk sjukvård. Och inte minst i primärvården, men också i den kommunala delen. Jag tänker att det finns ju verksamheter som idag inte är lagstadgat, men jag tänker en daglig verksamhet skulle behöva, tycker jag, bli en tydligare del av det socialtjänsten exempelvis kan erbjuda, med mycket högre kvalitet än vad vi ser idag. Och det kommer också att vara det Filip var inne på, en utveckling där kanske det blir en bredare gruppering i samhället i ålder som drabbas, kommer ju också behoven att vara helt annorlunda om du drabbas när du är 50 eller när du drabbas om du är 88. Mm. Och det tänker jag att vi har ett viktigt arbete framför oss.
Mm. Och vi ser ju trots allt en stark utveckling på det här området. Det finns nya tekniker, trygghetslarm, läsplattor, smarta telefoner, dörr- och rörelsesensorer och allt möjligt annat. Och även nya behandlingar som kommer som verkar lovande. Men en sån här utveckling är ju inte gratis, och jag måste fråga, du som ibland sitter lite grann på plånboken, Fredrik, har vi verkligen råd med det här?
Men jag tror att vi behöver ha råd. Det här handlar om för människor att kunna leva ett sånt bra liv som möjligt. Mm. Och sjukvården behöver bli mer jämlik över landet och kopplat till olika patientgrupper. Och jag tänker att det är i grunden en fråga att sjukvården behöver få kosta mer. Mm. Men samtidigt behöver vi också ta itu med de avigheter vi har. Vi lägger idag otroligt mycket pengar på en sjukvård som kanske skapas utan ett jättestort behov, och en ganska stor grupp i samhället som inte har de stora behoven konsumerar väldigt mycket sjukvård för att det blir en sjukvårdsmarknad. Mm. Och där tycker jag politiskt att man behöver gå in och titta på hur använder vi pengarna på bästa sätt och hur förstärker vi den vården som människor lokalt behöver.
Mm. Har du några tankar kring det, Filip? Prioriteringar i sjukvården, den här typen av sjukvård kommer att kräva mycket mer insatser framöver. Hur ska vi hantera det? Hur tänker du kring det?
Ja, jag kommer lite inifrån det här nu. Jag sitter med en far också där, så att jag har ju fått olika erfarenheter. Jag tänker att det är väldigt intressant att sitta å ena sidan som verksamhetsansvarig i något som heter Alzheimer Sverige, mycket fint. Å andra sidan sitta med vardagliga problem som dyker upp. Det här GPS, trygghetslarm och så vidare, mycket bra. Men även om man får en GPS-klocka och inte vet att den sitter där i vissa stunder. Mm. För det kan ju vara att min far då, han är ju klar i många lägen. Men sen i vissa stunder så vet han inte att den finns där. Han vet inte att den gäller för in i lägenheten. Sen har han ett särskilt larm som då, eller GPS, som ska gälla ut i stan. Mm. Men vet man inte vad de här grejerna hänger i lägenheten eller ens att den sitter på handleden, då är det väldigt naket och sårbart i sin miljö. Och till exempel det här med medicin, Fredrik nämnde många fina saker här, hur man från samhällsdel erbjuder saker till de som är drabbade och de andra. Medicin är bra, men det är inte heller självklart att veta att de finns och att de ska tas. Tittar man att medicinen finns så kan man fråga sig, är det rätt medicin? Mm. Jag kommer in på detta då lite på ett stickspår, men medicingenomgångar är väldigt viktigt också. I hans fall listar man det samma under 6-7 års tid. Jag kan inte säga att det är bra. Jag är inte läkarutbildad, jag kommer från ett marknadshåll. Jag är civilekonom i marknadsföring och spets i strategisk marknadsföring. Jag tittar på andra parametrar, men jag är samtidigt också inne i någonting som säger hur ser det ut. Och att förändra medicinlistan, den är viktig. Där är också att mediciner kostar. Kan man då reducera vissa och kanske ta bort dem helt? Då minskas kostnaderna, inte bara på en person, utan man får ju se det på ett nationellt plan. Plus att det blir bättre för personen som kanske inte ens behöver den här medicinen.
Mm. Nej, men
jag tycker att det är väldigt spännande saker. Jag tycker det är underbart att sitta och lyssna på dig, Fredrik, när du nämner dina bitar, hur ni driver det. För det är verkligen ryggraden i detta. Likaväl som du, Jonas, kommer från Roche i ditt håll. Det är också mycket starkt. Så det tackar jag för att ni finns och att vi kan vara med i sådana här sammanhang och få prata med.
Och jag tycker det du säger, Filip, speglar väldigt starkt den anhörigas roll. Kanske allra mest uttalat i den här typen av sjukdomar. Att man blir väldigt fast och låst och tar väldigt stort ansvar som anhörig. Fredrik, vad vill du att Filip ska ta med sig när vi pratar om det här med en anhöriga situation i de här sjukdomstillstånden?
Jag tänker att det är en sån viktig del för den enskilda personen att ha en omgivning som förstår och som kan stötta. Demensstrategin har varit viktig för att peka ut en riktning och rama in ett fokusområde, men också den nya den nationella anhörigstrategin som kom här under våren är ju tanken att ha samma roll, att ändå förstärka fokus kring de anhöriga. För många gånger, jag tänker där jag började, men det har varit en bild av att det här bara, ja, det är en del av åldrandet, det är någonting man får ta och så här i livet. Och när vi nu vet mer att det går att göra saker, att det är en sjukdom och att det går att göra insatser och skapa ett bättre liv, då behöver ju samhället göra det. Och jag tänker att nästa steg är att verkligen se alla de anhöriga som sliter i det här läget. Och jag tror att hälso- och sjukvården och det kommunala kan göra mer, men väldigt mycket brister ju utifrån att man är för lite personal. Och det kokar väldigt många gånger ner i att tekniken finns där, medicinerna finns där, även om det nu sker nya spännande framsteg, så bygger det ändå på att det behöver finnas personal som klarar av att omsätta den kunskapen i någon verklig vardag tillsammans med den här personen. Och där tänker jag att vi kommer att behöva göra mycket mer på området att förstärka välfärden och skapa bättre villkor för personal inom hälso- och sjukvård. Det är ett problem att attraktiviteten inte finns där. Vi står inför en stor utmaning i att säkerställa framtidens hälso- och sjukvård kopplat till personalfrågor.
Mm. En stor utmaning, Filip. Är det din uppfattning också?
Ja, det blir tråkigt nu när jag ska säga exakt samma sak som Fredrik sa, men det går inte att bortse från det, att starten är demensstrategin som sätter en riktning och sen så får man försöka koppla på olika saker efterhand och koka ner det.
Ja. Nej, men tusen tack hörni för att ni har deltagit i det här viktiga samtalet idag, och om jag får sammanfatta lite grann av det ni har uttryckt så är det finns en brist på resurser i sjukvården som måste säkerställas att det rättas till. Det är viktigt att de resurser som finns fördelas på ett jämlikt och rättvist sätt. Inte minst för de äldre i sjukvården. Och det är otroligt viktigt med en tidig diagnos och utanpå det också en god och bra kompetensutveckling.
Jag tycker att det var en bra sammanfattning av det här samtalet. Jag tänker att ni gör ett fantastiskt jobb från era olika håll i de här frågorna. Jag tänker att bland allting som finns på detta gigantiska område så är ju anhörigorganisationer, patientorganisationer men också en medicinmarknad och läkemedel otroligt viktiga att men hela tiden driva på och hjälpa till att peka på vilka prioriteringar politiken måste klara av att göra. Mm.
Då vill jag tacka er så mycket och ytterligare poängtera, lite repetera det ni har sagt, att samarbete verkligen är vägen till framgång. Så tack ska ni ha för att ni tog er tid och deltog i Sjukvårdspodden.
Tack så mycket.
Tackar.
Ja, men jag tycker verkligen att det är uppenbart att det finns problem här som kanske inte får den uppmärksamhet som de skulle behöva. Jag tänker mig framförallt kanske i den offentliga debatten, men hör ändå ganska lite om det här.
Ja, men verkligen, och det blir ju uppenbart att det behöver ske en satsning på området. Vi ska höra mer om just varför och vad man kan göra. Jag har nämligen intervjuat Björn Strindberg Lennhed. Låt oss höra vad han har att säga. Varmt välkommen Björn till Sjukvårdspodden. Du arbetar som överläkare och du har även varit en del av utvecklingsarbetet med demensvården. Berätta lite om ditt arbete.
Hej och tack för att jag får vara med. Jag jobbar alltså som överläkare på minnesmottagningen vid Falu lasarett. Jag jobbar 90% där. Ungefär hälften av det är klinisk tjänstgöring. Jag träffar patienter och anhöriga och utreder demenssjukdom och så. Och den andra halvan av min bastjänstgöring, det handlar om organisation och utveckling runt demensvårdkedjan. Både regionalt i Dalarna och även nationellt. Men sen har jag en liten snutt för att fylla upp om man ska ha en heltidstjänstgöring. Och då blir det 10% som lärare på Karolinska institutet. Och då undervisar jag andra läkare i demensvård.
Och vi vet ju att behovet är stort för inom demensvården och inte minst för Alzheimers sjukdom. Men hur ser det ut idag? Kan vi tillräckligt om Alzheimers sjukdom i hälso- och sjukvården?
Ja, det var nog tillägget i hälso- och sjukvården som gör frågan lite svårare att besvara. Det är ju så att vi vet väldigt mycket om demenssjukdom. Både på cellulär nivå och på, om vi kallar det för en mänsklig nivå när man träffar människor, och även på samhällsnivå. Det svåra tycker jag med demenssjukdomar är att de är så vanligt förekommande i samhället, men ändå har vi inte lagt tyngdpunkt på att alla som jobbar i hälso- och sjukvården ska känna till det och vara kunniga om det. Så kunskapen har inte nått ut fullt ut.
Är det så att du tycker att vi behöver fler kompetenshöjande insatser, och hur skulle de kunna se ut i så fall?
Alltså, svaret på den frågan är ett entydigt ja. Det är klart att vi behöver. Sen är jag också fullt införstådd med att alla tycker att sitt område är viktigast. Så är det. Jobbar man med att förebygga stroke hos yngre och äldre så är det jätteviktigt. Det svåra är när man då balanserar och har begränsade resurser. Hur mycket ska vi utbilda folk? Och i synnerhet när vi har brist på personal som bedriver vården. Vi stöter ständigt på problem när man säger att vi skulle behöva fortbildning och kompetensökande insatser i det här området. Men vi kan inte avvara folk som ens är på kursen halvdag. Hitta utbildare eller lokaler för utbildning, eller det finns inga utbildningspaket eller något liknande. Det kan vi lösa. Svårigheten är vem ska skicka någon på kurs när det ser ut som det gör.
Just det, och kanske möjliggöra då att avsätta tid för att kunna delta. Absolut, och det, vi vet ju att det är ansträngt som det är, så det är ju såklart väldigt...
Och det gäller på alla nivåer. Det spelar ingen roll om man vill ha utbildningsinsatser för specialistläkare på sjukhus eller om man vill ha utbildningsinsatser för omvårdens personal i demensboende. Det är ingen som kan avvara någon.
Hur viktigt är det med tidig upptäckt av demenssjukdomar?
Idag så är det viktigt, därför att när vi kommer in i ett tidigt skede och kan berätta varför en person, till exempel i yngre åldrar, har svårt att klara sitt arbete, eller det blir friktion i familjen därför att hustrun tycker att du lyssnar ju inte på mig, du kommer aldrig ihåg vad jag har pratat om och såna här saker, så har man möjligheten att komma in och ge en förklaring till varför arbetet eller hemmiljön inte fungerar som man gjort förut, så löser det många problem längs vägen. Och senare in i demensförloppet så blir naturligtvis andra insatser aktuella, men det finns mycket att göra tidigt. Men med det sagt så kan jag säga att med en nära framtid framöver, inom ett eller ett par år bara, så blir det här med tidig upptäckt inte bara nyttigt eller väldigt bra eller användbart, utan det är helt nödvändigt om vi ska kunna använda de läkemedel som vi hoppas på kommer inom kort.
Och tror du att svensk hälso- och sjukvård är redo att diagnostisera patienter tidigt?
Inte som det ser ut idag, inte på något vis. Där måste det till både en kompetenshöjande insats för att se till att vi vet vad vi ska leta efter, men också strukturella förändringar så att vi inför både instrument att använda men också rutiner för att använda de instrument som eventuellt har skaffats och satts på plats och sådär.
Och hur ser du på primärvårdens roll i detta och minnesklinikens roll? Vad är skillnaden där?
Ja, det kommer att bli två stycken olika förändringsprocesser om vi pratar om då primärvård och specialistvård om de här läkemedlen får ett sådant genomslag som vi hoppas och tror. På primärvårdsnivå så handlar det i första hand om att hitta misstänkt demenssjukdom tidigt och identifiera det med tillräckligt hög precision för att man ska kunna skicka vidare i utredningskedjan. Och skälet till att man vill hitta så många och med tillförlitliga metoder. Det är att på en specialistklinik kan man ju inte ta emot alla som säger jag tappade bilnycklarna i förrgår, kan det vara någon sjukdom? För det patientinflödet kommer att bli gigantiskt när man har ett regionalt eller nationellt uppdrag beroende på var man jobbar någonstans. Men sen kommer man också då på specialistvårdsnivå behöva vara dels beredd att göra mera preciserade utredningar för att se vilka av de här som kommer är det som ska ha behandling, och sen måste man också stå beredd att ge behandling och uppföljning på ett sätt som vi aldrig har gjort tidigare.
Och då, det blir tydligt när du berättar att det finns vissa utmaningar i det, men jag tänker också att det finns mycket positivt i hur ni arbetar i Falun idag. Kan du berätta lite om hur ni jobbar med utredning och vad du ser för fördelar med det?
Som vi jobbar idag så har vi en likartad uppdelning mellan primärvård och specialistsjukvård som i övriga landet. Alltså vi förväntar oss att primärvården ska hitta framförallt yngre med misstänkt demenssjukdom, men också äldre där det är ovanligare diagnoser eller där särskilda insatser kan behövas. Så det skiljer sig inte i Dalarna från övriga landet. Det som vi ibland har fått uppskattning för, bland annat från Svedem, det svenska kvalitetsregistret för demensvård, är att på specialistvårdsnivå så har vi inrättat ett system för uppföljning som vi är väldigt nöjda med. Det bygger bland annat på att vi försöker då följa alla riktlinjer som finns med utredning och hålla tidsgränser och sådär, vilket vi tycker att vi lyckas bra med. Men framförallt så är det den strukturerade uppföljningen efter fastställd diagnos som vi försöker visa upp och lära andra. I korthet så går den ut på att man naturligtvis meddelar patient och anhöriga diagnos, man diskuterar eventuella symptomlindrande läkemedel, och sen har vi våran struktur för uppföljning som går ut på att i första hand hör kurator av sig kort efter diagnosbeskedet och presenterar sig bara. Det kan behöva stödinsatser, det kanske inte behövs, men vi tycker att kuratorn ska höra av sig efter diagnosbeskedet. Och då pratar vi tidsperspektivet dagar efter. Och sen efter några veckor kommer man tillbaks och då har man oftast googlat eller pratat med släktingar eller man har pratat med grannen som har något liknande, och då kommer alla frågorna. Vad ska man äta? Hur mycket ska man motionera? Är det fel att sova bara 6 timmar per natt? Jag har googlat på plommon, är det farligt? Och alla de här frågorna behöver vi fånga upp ganska snart, även om det kanske inte finns medicinska åtgärder efter 3 till 4 veckor. Så då får patient och anhöriga komma gemensamt och träffa sjuksköterska, arbetsterapeut och eventuellt kurator. Det handplockar vi lite grann. Personcentrerad vård förstås, det ska vara efter det patienten behöver. Men det är viktigt att få hela teamet involverat från början. För några år sedan så var vårt problem att utredningen blev väldigt läkarcentrerad. Vi hade gått om läkare på mottagningen och kanske inte så mycket kurator och arbetsterapeut och sådär, och då blev det lätt att man skulle gå på läkarbesök för det var himla praktiskt. Och som läkare blir man då lite frustrerad, för att när man träffar patienten varannan månad och så tänker man vad ska jag hitta på idag då? Man kommer liksom inte så mycket längre eftersom man som läkare är begränsad i insatserna, vilket inte är samma sak som att patienten inte behöver något. Det är klart de gör. Men jag kan inte lösa problemet själv som läkare, och då behöver vi teaminsatserna. Det här var vårt sätt att närma oss den problematiken, att involvera teamet.
Nu arbetar ni ändå nationellt med att implementera ett mer personcentrerat vårdförlopp vid kognitiv svikt. Så vad behöver man tänka på om man vill implementera det?
Eller ja, arbeta om man det? Tittar på det här personcentrerade och standardiserade vårdförloppet vid kognitiv svikt, så är ju det väldigt, väldigt tydligt hur man ska arbeta. Problemen som uppstår, åtminstone när vi har tittat på det i Dalarna, är ju kanske resursbrist. Finns det arbetsterapeut, eller hur sjutton ska vi hinna med att träffa patienten så ofta som det sägs och såna här saker? Och det är ju frågor som är svåra att lösa på ett kick. Det måste man ju så att säga lyfta en nivå till beslutsfattare och säga att det är så länge vi är bemannade på det här sättet eller så kommer vi aldrig att nå de mål eller de krav som ställs på oss, kan man säga. Precis så är det. Men sen under utrullningen av det här då, att försöka identifiera, då brukar man ju börja med att först titta på drömvisionen, hur borde det gå till, och så jämföra med hur gör vi idag, och så tittar man på gapen däremellan helt enkelt. För att se vilka saker måste åtgärdas, och vissa saker blir liksom väldigt tydligt att det här skiljer ju sig dramatiskt mellan dröm och verklighet, och andra saker ser man att här ligger vi ju redan. Mm. För då kan man ju lägga energin på rätt saker. Men en förståelse från beslutsfattare att det vi gör måste genomföras, det är ju nödvändigt, för annars blir det här ett spel för gallerierna. Det är ju ingen sån här dockteater vi håller på med, att det vore roligt om vi vore fler och såna här saker. Men de praktiska genomförandena, alltså att det handlar om att hitta fler personal eller att genomföra utbildningsinsatser och sådär, det är ju ingenting som en liten utredningsgrupp kan komma med, och det är stora strukturella problem. Hur att hitta fler till exempel, det ligger ju på en helt annan nivå. Jag är också fullt medveten om att det inte är lättlöst.
Nej, och just det här du är inne på med förståelse från beslutsfattare, vad skulle det vara ditt medskick till beslutsfattare när det gäller det här området? Du har ju varit inne lite på några saker, men om man fick ha en vision, hur skulle den se ut då?
Ja, jag tänker en sak som jag försöker få med när jag pratar med beslutsfattare, det är kostnadseffektivitet, för det är ett språk som beslutsfattare ofta både lyssnar på och är fullt införstådda med. Om jag lyckas förmedla att det här standardiserade vårdförloppet inte bara handlar om att få ner utredningstider på en obotlig sjukdom eller sådär, för det kan ju liksom framstå som att det är ett idealiserat förhållande, bara det här går undan så blir det säkert bra på något vis, men det finns ju andra tunga fakta under ytan, och den ena är ju om de här nya läkemedlen kommer så ska vi redan nu förbereda för att använda oss av dem. För det är också både personligt lidande men också samhällskostnader. Det handlar om att resurserna ska räcka till alla. Det är därför vi har de här läkemedlen och de här teaminsatserna och så vidare och så vidare. Det är både personligt lidande och att det ska räcka till, hushålla med våra resurser. Och den frågan brukar ofta landa väldigt tydligt hos beslutsfattare, att man förstår att det här handlar om att om vi inte genomför förändringarna så kommer det här att bli ännu dyrare, och det är ju ingen som önskar.
Nej, precis. Ja, men tack snälla, det känns verkligen som ni gör ett otroligt viktigt arbete, och det finns en utmaning inom demensvården, men det är också väldigt fint att se att det är väldigt mycket man kan göra. Vad skulle du rekommendera någon som individ kanske funderar på hur det ligger till, om man säger att man har symptom eller känner att man har problem med minnet eller orientering eller så? Vad skulle du rekommendera den patienten att göra i första hand?
När jag är ute och pratar för allmänheten och för vårdpersonal och sådär, så brukar den där frågan dyka upp. När ska man söka hjälp då? Och efter att ha klurat en del på det där så har jag kommit fram till att det bästa svaret är nog när man är orolig. Man själv eller någon annan. För jag tänker så här, om man har en fläck på huden som man tycker ser konstigt ut och som man oroar sig för, då kommer man aldrig känna sig lugn och trygg förrän någon har tagit en titt på den där fläcken. Utan man kommer att titta på den varje morgon, så tänker man, är den lite större? Jag vet inte. Och det där lägger sig inte. Man struntar inte i hudfläcken, man glömmer den inte, man kan inte ignorera den. Utan man går med en gnagande oro i magen tills någon har tittat på fläcken och säger, det där är ett vanligt födelsemärke. Och runt minnesproblem, personlighetsförändring, svårt med språket och så vidare. Om det smyger sig på utan att man har någon förklaring, och man börjar fundera över, vad kan det här bero på? Det är lite otäckt, lite skumt är det nog. Och det gäller en själv eller det kan gälla någon nära anhörig. Då tycker jag att det är tillräckligt för att man ska söka hjälp. För man kommer inte kunna släppa det där förrän någon har undersökt den och tittat på en. Så gå om du är orolig.
Tack snälla för allt det fantastiska arbetet du gör. Och tack för att vi fick intervjua dig idag.
Tack för att jag fick vara med.
Ja, men vilket spännande reportage med Björn, och vilken fin liknelse också som Björn gör. Och jag kan hålla med om att det är viktigt att man faktiskt går till en läkare och gör en undersökning om man är orolig eller får någon slags känsla av att någonting inte stämmer.
Ja, men verkligen, och det är ju också viktigt att kolla upp de här sakerna, för det kan ju handla om att utesluta andra saker.
Ja, men sammanfattningsvis kan vi väl konstatera att det finns en hel del kvar att göra för att säkerställa personer med kognitiv svikt får tidig diagnos i hälso- och sjukvården idag.
Absolut, men också väldigt lovande tycker jag hur man kan arbeta med de resurser som finns idag.
Mm. Nu ska ni få lyssna på Liselott Björk från Demensförbundet som ska göra en spaning om ett initiativ som just syftar till att skapa förståelse och hjälpa de som drabbas av minnesproblematik.
Det finns fortfarande mycket okunskap om vad det handlar om att få en kognitiv sjukdom, alltså en demenssjukdom. Många tror nog att det är bara minnet som drabbas. Men det här att syn- och hörselintryck till exempel förändras, att man kan bli väldigt känslig för det. Det är många som berättar för mig att det kan vara bland det jobbigaste i samband med sjukdomen. Och också det här att det blir svårt att sortera sinnesintryck. Alltså det rör ihop sig allt det man ser och hör och känner och dofter. Och då kan man ju ana att det blir väldigt svårt att kanske umgås i stora sällskap. Sitta tillsammans på en middag när det skramlar och många pratar. Som gör då att man kanske faktiskt isolerar sig och man blir lite mer ensam. Och sen tycker jag en stor del också är det här stigmat som finns. Fördomar kring att man inte tycker och tänker, känner, inte upplever eller förstår någonting. Så många som jag har träffat som beskriver att i samma stund jag fick den här diagnosen så drog sig människor undan. Jag blir inte tillfrågad längre. Man pratar om mig istället för med mig. Så där har vi ju väldigt mycket att jobba på. Det här Demensvän som Demensförbundet har som initiativ, det är ju ett sätt att försöka sprida kunskap. Alltså man registrerar sig på vår hemsida, får ta del av en del kunskap, lite tips och råd. Vad kan man göra? Vad kan man tänka på när man möter en person som har en demenssjukdom? Som ett bevis på det så får man lite till hjärta, en pins. Och det här är en helt gratis tjänst eller utbildning, vad vi ska kalla det för. Jag skulle också vilja skicka med det här att när man möter en person som då man vet har en diagnos, att man lyssnar, ställer frågor, tar reda på vad, hur är det för dig? Hur vill du att jag ska bete mig? Kan jag stötta på något sätt? Eller hur är det för dig att ha den här sjukdomen? Att vi inte ska vara så rädda för det. Det är som att det här får man inte prata om. Men jag upplever att många uppskattar att man får de här frågorna. Istället då för att man inte låtsas om och vänder ryggen till och kanske inte hör av sig. För har vi en sak också som kan vara viktigt att veta om, att det kan bli svårt med initiativet. Jag har träffat många som säger att jag är så oföretagsam. Jag kan sitta och tänka att jag ska göra någonting men så kommer jag mig inte för. Och tänka på att det kanske är så att det är jag som behöver vara den som tar kontakt, som fortsätter ringa, som fortsätter höra av mig och ser till att vi kommer iväg på något trevligt tillsammans. Så det allra viktigaste budskapet från mig, tänker jag, genom alla år, alla människor jag har träffat, det är att ta personer på allvar och respektera och förstå att man tycker och tänker och känner och har upplevelser om sin sjukdom. Att vi alla behöver visa respekt för det.
Ja, men det var ju verkligen ett fantastiskt fint initiativ det här, tycker jag. Och jag hoppas verkligen att så många som möjligt tar chansen och bidrar. Och det ska i alla fall jag göra, kan jag säga. Ja, men det här är verkligen ett komplicerat område och vi måste se till att samla alla goda krafter som finns, ja, för att bland annat kompetensförsörjningen ska bli så bra som möjligt. Och jag ser verkligen fram emot en tydligare satsning på det här området. Hur tänker du, Beata?
Nej, men jag kan bara hålla med dig om att det kommer krävas en mängd olika åtgärder för det här området. Det var ju otroligt intressant att höra vad Björn pratade om och hur de arbetar med kognitiv svikt i Falun. Och det tänker jag ju verkligen någonting som flera kan använda sig av. Så jag hoppas att det är någonting som kommer spridas allt mer i och med nationella programområdets arbete till exempel.
Ja, men tack för det, Beata. Och med det här sagt så avslutar vi det här avsnittet. Men vi kommer ju tillbaka igen, eller hur? Och vad kommer nästa avsnitt att handla om?
Ja, men i nästa avsnitt så tänker vi prata lite om hälsodata. Och hälsodata är otroligt viktigt för att kunna hantera och utveckla hälso- och sjukvården. Inte minst för personer med sällsynta diagnoser.
ett extremt spännande och hett ämne som många talar om, så glöm inte bort att prenumerera på Sjukvårdspodden. Och tack alla ni som har lyssnat, och besök oss gärna på Facebook på Sjukvårdspodden. Där kan ni också kommentera vad ni har hört, och gilla och följa sidan kan man också göra såklart. Och det går bra att skicka mejl till mig också om det är så att man har förslag på ämnen eller någon som borde bjudas in som har något bra att säga angående svensk hälso- och sjukvård. Och då når ni mig på jonas.edström@roche.com. Och som vanligt, tills vi hörs igen, var försiktiga där ute.